Ja, årtalet är 1985. Tyskland för exakt 40 år sedan. Det tredje riket är en koloss på lerfötter och de allierade rycker fram på två fronter mot Berlin. Hitler är desperat och slutet är nära. Jag ska följa en artikelserie i Göteborgstidningen om krigets slutskede, vecka för vecka fram till kapitulationen och freden i maj 1945. Kyrkklockan i den lilla staden Sotzen i Brandenburg, knappt 3 mil söder om Berlin, visade några minuter i 6 på morgonen den 6 mars 1945. Det snöade lätt och brandröken från nattens bombning kittlade näsborrarna. Samtidigt som klockan slog sina slag anlände den 56-årige generalöversten Heinz Guderian till den välbevakade entrén av det omfattade bunkersystem som utgjorde såväl den tyska krigsmaktens som arméns högkvarter. Trots att han dels var generalstabschef, dels överbefälhavare för den 600 km långa östfronten hade han redan vid den yttre passagen i det viktiga skyddsområdet blivit omsorgsfullt visiterad. Sådan var rutinen i det nazistiska Stortyskland efter det misslyckade attentatförsöket mot Adolf Hitler den 20 juli ett år tidigare. Utan att ta av sig kappan och med skärmössan inkilad under vänsterarm gick Guderian med snabba steg direkt in till sitt stora kartrum där hans stabschef, general Hans Krebs, som vanligt stod beredd att delge lägesrapporten. Men Krebs hade inte ens hunnit säga god morgon förrän Guderian med ett par snabba ögonkast fångade situationen och utbröstit: "O du milde, då är Tysklands öde beseglat." Och röda armén den stormar mot Berlin. Tre noggrant inriktade röda fält på kartan berättar att enheter ur marskalk Georgi Tsjukovs första vitryska armégrupp säkrat 3 brohuvuden på den västra stranden av floden Oder, som hittills utgjorde tyskarnas säkraste försvarslinje mot röda arméns våldsamma anstormning mot Berlin som inleds den 12 januari. Ett brohuvud fanns söder om Kustrin, ett annat söder om Frankfurt an der Oder, men som Guderian främst fäste blicken mot låg mitt emellan. Hans vana ögon uppskattade bredden till 25 km och djupet till 5. Nu står bolsjevikerna 80 km från rikskansliet. Jag undrar vad vår käre fyrer tycker om den situationen, sa generalöversten retoriskt samtidigt som han krängde av sig kappan som Krebs tjänstvilligt fångade upp. Har motanfall utförts, frågade Guderian. Inga motanfall har inrapporterats, svarade Krebs. Vad säger Himmler? Som vanligt föreligger ingen rapport från Reichsfyrens högkvarter. Han är inte bara inkompetent, han är en fähund, skrek Guderian, som för första gången den här dagen visar lite av det koleriska temperament som gjort honom lika berömd som fruktad. För Heinz Guderian var inte den prekära situationen någon överraskning. Sedan november månad hade han otaliga rapporter och vid nästan dagliga föredragningarna för Hitler och dennes hov i rikskansliet varnat för en katastrof om inte det förband som samlas för offensiv i väster, motanfallet med 3 arméer i Ardennerna, omgående överflyttades till den östra krigsskådplatsen. I det fallet hade han helhjärtat stöd av rustningsministern Albert Speer, som tillsammans med Guderian var en av de få i den inre kretsen som vågade ge sig i dispyt med fyren. Generalstabschefens militärt logiska argumenteringar hade till och med utmynnat i öppna gräl där endast Hitlers marmorskrivbord skilde de båda stridstupparna. Ibland hade stämningen varit så pinsam att de övriga deltagarna i sammanträdet chockade lämnade rummet. Vid fyrens sida fanns dock alltid 2 av hans trognaste medarbetare, överbefälhavaren fältmarskalk Wilhelm Keitel och nazistpartiets kanslichef Martin Bormann. Guderians adjutant, majoren och friherren Bernd Freitag von Loringhoven sade vid flera tillfällen att han fruktade för sin frispråkige chefs liv och han bävade för den dag då chefen för arméns personavdelning, general Wilhelm Burgdorf, skulle dyka upp med en giftkapsel. Det var just Burgdorf som till fältmarskalken Erwin Rommel överlämnat en giftkapsel tillsammans med ultimatumet: snabbt självmord eller folkdomstol. där utslaget inte kunde bli något annat än dödsstraff genom hängning. Rommel var skäligen misstänkt för deltagande i attentatsplanen mot Hitler och måste därför elimineras. Men trots sitt misslyckande att förhindra invasionen i Normandie var han fortfarande Tysklands populäraste och mest folkkära befälhavare. Därför måste han dö med en viss nazistisk finess, vilket också blir fallet. De fyra sovjetiska armégrupper som nu ryckte fram mot Berlin representerade krigshistoriens hittills mäktigaste styrka. Den bestod av 3 miljoner soldater i 180 divisioner med bland annat 9 000 stridsvagnar och lika många flygplan. Minst hälften av infanteriet var motoriserat och kompletterat med ingenjörstrupper. Artilleriunderstödet var så kompakt att stormkanonerna enligt marskalk Zhukovs sätt att uttrycka sig stod med armbågslucka. I spetsen för denna enorma militära enhet fanns Röda arméns mest kompetenta befälhavare, förutom Zhukov som fått hedersuppdraget att ta Berlin, marskalk Konjev, marskalk Rokossovski och general Tjernankovski. Mot sig hade det 750 000 tyska eller utländska frivilliga soldater i 80 divisioner. De flesta av de tyska förbanden var inte kompletta och många av männen hade bristfällig utrustning och utbildning. Av de stridsvana veteraner som återstod hade de flesta förlorat det mesta av inneboende kampinstinkt under den påfrestande retetten från Moskva och Stalingrad. Om Heinz Guderian denna morgon, den 6 mars 1945, i Zossen var förvånad över någonting så var det att ryssarna inte långt tidigare lyckats säkra brohuvudena på den västra orderstranden. Kriget är förlorat och Tyskland militärt brankutt. Om vi inte lyckas uppnå en separatfred med de västallierade så vi kan koncentrera all vår kraft mot bolsjevikerna, sa han ofta i sina förtroliga samtal med sin adjutant. Nu upprepade han den åsikten för general Heinz Krebs, som kanske inte fann resonemanget direkt frånstötande men som förundrades över sin berömda chefs defaitism. Vilka åtgärder föreslår ni? Frågade Krebs. Motanfall, men kraftfulla och organiserade sådana. Så håll för Guds skull dödskallegeneralen utanför. Finns det en chans att trasta till någonting så lyckas han perfekt. Ge order direkt till de berörda förbandscheferna. Guderian syftade på Reichsführer SS Heinrich Himmler, som fortfarande näst Hitler var det tredje rikets mäktigaste man. Han var riksledare för SS, vilket betyder alltså Schutzstaffeln, som bland annat hade byggt upp en elitarmé som i många avseende konkurrerade med Wehrmacht och som framförallt var Hitler obrottligt trogen. Han var högste polischef och ledde sålunda det hänsynslösa Gestapo, hemliga polisen alltså, och var inrikesminister och han var chef för reservarmén. Heinrich Himmler var den som regerade över liv och död, inte minst i de fruktade koncentrationslägren. Men inför Hitler kände han sig enligt egen uppgift som skolpojken som inte hade läst på sin läxa. När han den 15 december 1941 på katedralplatsen i Prag bevittnade en massavrättning som han själv beordrat av 100 tjeckoslovakiska förrädare, svimmade han när den ensamme kulsprutskytten med sadistiskt svepande kulkärvar systematiskt mejade ner den ena efter den andra. Himmler fick bäras bort från sitt eget regisserade skådespel. Från den 27 januari 1945 hade han fått ytterligare en kvalificerad 1945 hade han fått ytterligare en kvalificerad ansvarsuppgift då Hitler troligtvis för att markera sin misstro mot Wehrmachtgeneralerna och vad han kallade för Zossenandan hade utnämnt Reichsführer till chef för armégrupp Weichsel. Det var en nyinrättad enhet som hade uppstått som en dygd av nödvändigheten när Röda arméns divisioner stormade fram. Himmlers minst sagt otacksamma åliggande var att låsa huvudporten till Berlin. En mycket svår uppgift även för en yrkesmilitär med generalskicklighet i försvarsstrider eftersom inga förband var kvalitetsstort förfogande men totalt omöjligt för Himmler som saknade all erfarenhet av befälsföring i fält. Men med den servilitet och ödmjukhet som karaktäriserade hans uppträdande mot Hitler tackade han för utnämningen. Som Führer befaller. En som däremot inte uppträdde ödmjukt var förstås Heinz Guderian. som uppfattade utnämningen av den befälhavare som skulle slå en kil i Zhukovs anfallsspets som en personlig förelämpning. Ett idiotiskt beslut, skrek han till sina närmaste medarbetare och vid sammanträdet med Hitler, där även Himmler var närvarande, protesterade han så kraftigt att fyren blev likblek av ilska och att överbefälhavaren Keitel trodde att han skulle drabbas av slaganfall. Hitlers främste bödel hade en imponerande erfarenhet när det gällde att likvidera motståndare, men han var inte van vid att försvara sig och till och med sköt tillbaka. Hans militära åtgärder blev också till den katastrof som Guderian förutspått. Himmler arrangerade en försvarslinje i väst-östlig riktning från Oder till Weissel, som visserligen skyddade trupperna i armégrupp Nord och den stora flyktingström av civila som från Pommern ilade mot väst, men som givetvis inte betyder några svårigheter för Zhukov. Galningen försöker stänga en sidodörr men håller huvudporten öppen, kommenterade Guderian, som tydligen i den kaotiska befälsordningen nu rådde inte kunde påverka Himmler trots att denna formellt var hans underordnad. Ett par halvhjärtade försök till motanfall mot Zhukovs högra flank kunde marskalken lätt vifta bort, trots att hans snabba framryckning innebar bekymmer med underhållet. Den 13 februari satte Guderian allt på ett kort, då han vid föredragningen i rikskansliet öppet kritiserade Hitler för att han dels höll kvar armégrupp Kurland bestående av 12 divisioner i Lettland, dels hade beordrat Sepp Dietrich, 6:e pansararmé, det var 11 divisioner, till en meningslös offensiv i Ungern. Till och med en korporal borde förstå att dessa förband behövs för Berlins försvar, sade han karskt. Enligt den närvarande var detta den största förelämningen som riktats mot fyren sedan han tagit makt 1933, och alla trodde att generalstabschefen skrivit under sin egen dödsdom. Men undligt nog så lät Hitler anmärkning passera och frågar nästan förbindligt: önskar herr generalöversten att bidraga med några fler synpunkter? Guderian, stärkt av sin framgång, svarade blixtsnabbt: ja, jag föreslår general Walter Wenck som Himmlers stabschef. Guderian visste att den unge och begåvade Wenck skulle ta det initiativ som krävdes, men också att han nu överfört kritiken mot Hitler till Himmler. Hur vågar ni kritisera Reichsführern, skrek Hitler hest, men lugnade sig så småningom ner sig och sa det trött samtidigt som de spasmatiska ryckningarna i ansikt och armar tilltog. Beviljas. Wenck anmälde sig omgående, båda motanfall om 2 dagar. Därefter sade han nästan vänlig ton: idag har generalstaben hemfört segern i ett fältslag. Se nu också till att det händer något på fronten. Hitlers totala helomvändning gjorde de flesta bestörta. Det fann förklaringen i den schizofreni som dag för dag allt mer blev symptomatisk för Hitler. Wencks motanfall gav en farlig kil i Zhukovs flank, och 2 pansararméer som var på väg till Berlin återkallades för att hejda fortsatt tysk framryckning. När den uttröttade Wenck, som inte beviljade sig själv någon sömn under 3 dygn, var på väg att leda ytterligare ett anfall den 18 februari, kolliderade han på autobahn med ett brofäste och räddades i sista stund ur den brinnande bilen. En lång sjukhusvistelse förestod, och armégrupp Weissel var blott efter några dagar och nio utan en kompetent ledare. När Guderian på eftermiddagen den 6 mars till Hitler rapporterade om de 3 ryska brohuvudena, beordrade fyren att Himmler måste bygga upp en front med vilka medel som helst. Mönstra in kvinnor, sa fyren. Det finns många kvinnor som njuter av skjuta och döda. Det anmäler sig frivilligt, det andra kommenderar vi. Ställ dem i de bakre leden så springer inte karlarna in i deras led, i deras eld. Guderian föredrog att inte kommentera det lika motbjudande som vansinniga förslaget. Han bestämde sig istället för att personligen söka upp Himmler och försöka få Reichsführern att själv begära avsked som armégruppchef. Himmler, som så dags var trött på frontlivet, var medgörlig, men vågade inte själv framföra resultatet till Hitler. Då gör jag det, svarade Guderian, och några dagar senare hade generalöverste Gotthard Heinrich utsätts till Himmlers efterträdare. Nu hade emellertid Hitler tvingats till så många eftergifter att han för sin egen prestige måste slå tillbaka mot sin generalstabschef. Efter ett nytt stormigt gräl den 28 mars beordrade Hitler generalöverste Heinz Guderian att ta 6 veckors sjukledighet. Enligt den nazistiska mönst var detta avsked på grått papper. Vart väljer ni att resa, frågade Hitler. Till en plats i Tyskland som inte kommer att erövras inom 48 timmar. Om det nu finns någon. Än en gång hade den obstinate generalstabschefen fått sista ordet. Under hela sitt liv så hade Hitler varit begåvad med en enastående talang som intrigmakare, och det svek honom aldrig. Inte ens under de sista krigsmånaderna, då hans schizofrena drag framstod som allt mer symptomatiska. Därför var det inte undligt att han ända fram till 11:55 iskallt räknade med att på ett sensationellt sätt dra fördel av de meningsskiljaktigheter som bevisligen inte fanns mellan sovjeter och de västallierade. Även bland amerikaner och britter rådde ofta oenighet om hur den avgörande stöten mot Nazitysklands hjärta skulle sättas in. Denna missämja hade sin grogrund i den ofta löjeväckande avsjuka som äventyrade samarbetet mellan de mest skärmsmyckade fältherrarna. Så trots att nu de främsta förbanden i Marshal Zhukovs första vitryska armégrupp hade säkrat brohuren i väster om floden Oder och stod endast 80 km från rikskansliet i Berlin, misströstade inte Hitler. Tvärtom lät han sig dagligen berusas av önsketänkandet att en definitiv brytning mellan fienden i väst och öst var nära förestående och att de västallierade aldrig skulle acceptera en framgångsrik sovjetisk offensiv tvärs genom hela Västeuropa. Führerns politiska instinkt, som inte heller helt svek honom, sade honom att det fanns västallierade krafter som ville sluta en separat fred med tyskarna och därefter förena sig med de ärorika nazistiska arméerna för en gemensam heroisk aktion mot det bolsjevistiska hotet från öster. Vid en av sina dagliga konferenser, där bland annat riksmarskalken Hermann Göring och operationschefen och generalöversten Alfa Jodl fanns bland deltagarna, frågade Führern: är det någon här som är så dum att han tror att de ryska framgångarna gläder britter och amerikaner? Nej, min Führer, svarade Göring blixtsnabbt, för att ingen annan skulle hinna emellan. Det hade naturligtvis inte räknat med att ryssarna skulle erövra hela Europa samtidigt som våra stridskrafter håller i stånd i väst. Om utvecklingen även i fortsättningen följer det här mönstret så lär vi få ett telegram om några dagar, tillade Göring med det illmariga leendet som han visste att Hitler uppskattade. De västallierade har alltid sett på bolsjevikerna med misstro, inflikade Jodl. Nu ska ni höra, mina herrar, sade Hitler med sin mest förbindliga röst. Han hade fortfarande en viss förmåga att trollbinda den förtroliga kretsen av sina medarbetare. Och nu pendlade spänningen som längs en växelströmskurva i det andäktigt tysta stora konferensrummet. Det kommer att få en rapport i sina händer som berättar att ryssarna har byggt upp en armé av 200 000 tyska krigsfångar. Den leds av tyska officerare som blivit totalt nedsmittade av kommunismen. Orden är att det ska marschera rakt in i Tyskland. Führern gjorde en av sina berömda konstpauser och plirade med ögonen mot sina åhörare för att pejla effekten av sina magiska ord. Sedan följde han upp sitt resonemang. Det kommer att få en känsla av att bli genomborrad av ett spjut. Det här är svar på tal, stojade den korpulente Göring. De gick in i kriget för att hindra oss att tränga österut. Nu riskerar de istället att östens vilda skaror tränger fram ända till Atlanten. Vad Hitler sålunda drömde om var ett anbud från de västallierade. Än en gång hade han gjort en av sina oförklarliga piruetter och bytt ståndpunkt. I varje fall kontrasterade hans framförda strategi bjärt emot de oförsonliga och aggressiva kommentarer som han hade riktat mot amerikaner och britter efter de tre stormakternas avgörande konferens i Jalta på Krim i början av februari månad. Enligt vad rustningsministern Albert Speer uppger i sina memoarer gick tongångarna den gången på följande tema. Dessa krigshetsare i Jalta måste bli förelämpade. Ja, så förelämpade att angriparna att det inte har någon möjlighet att ge det tyska folket ett anbud. Det får aldrig gå så långt som till ett anbud. De där banditerna vill bara skilja det tyska folket från sin ledning. Jalta-konferensen ägde rum den 4 och till den 11 februari 1945 och huvudpersonerna var förstås den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt, premiärminister Winston Churchill och marskalk Josef Stalin. Förutom rådgivarna inom alla kompetensområden och på alla nivåer assisterades det av sina utrikesministrar Edward Stettinius Jr., Anthony Eden och Václav Molotov. Vatjeslav Molotov. Förlåt mig. På dagordningen stod samordnare militära operationer i slutskedet av kriget mot Nazityskland. Behandlingen och uppdelning av Nazityskland efter stormakternas gemensamma seger. Den polska frågan och det förenade nationernas framtida organisation. Till Hitlers stora glädje och troligtvis även till Stalins belåtenhet föregicks konferensen av en betydande västallierad pessimism beroende på den oenighet som präglade många viktiga frågeställningar. Båda diktatorerna var i det fallet väl underrättade om sina specialagenter som fanns i alla läger. Det kommer att bli en ödesdiger konferens. Och om vi inte kan genomföra en gemensam kraftfull strategi mot Onkel Joe, som förvisso vet vad han vill, kan krigsslutet bli en besvikelse, telegraferade Churchill till Roosevelt några veckor innan de skulle träffas. Ett annat betydande orosmoment var den amerikanske presidentens numera märkbart vacklande hälsa. Ända sedan genombrottet ur D-dagens brohuvud Normandie den 4 juli 1944 hade de västallierade grälat om de fortsatta operationerna. Britterna ville med insats av alla styrkor göra en enda koncentrerad framstöt in i norra Tyskland. Amerikanerna hävdade lika bestämt att ett anfall på bred front var det snabbaste och effektivaste sättet att knäcka nazisternas motstånd. Bakom de strategiska åsikterna låg starka personliga motsättningar mellan främst generalstabschefen Alan Brooke och fältmarskalk Bernard Montgomery på den ena sidan samt de amerikanska generalerna Omar Bradley, general S. Patton, Courtney Hodges och William Simpson på den andra. Bradley, som var chef för den 12:e armégruppen och som hade Hodges First US Army och Patton Third US Army under sitt befäl, var den kanske mest resonabla av de amerikanska härförarna. Men de andra, gamla kompisarna från West Point och det första världskriget främsta frontlinjer, hatade kompromisser. Det var lyssna krigare som tänkte inte avsluta slaget om Nazityskland som några birollsfigurer, för att nu citera den explosive Patton. Det var ingen lätt uppgift för överbefälaren Dwight Ike Eisenhower att styra det här hårdföra individualisterna. Och Patton hade redan gjort sig skyldig till en del flagranta disciplinbrott som bland annat betytt att han i rullorna passerats av sin förre stabschef Bradley. När Eisenhower till slut bestämde sig efter långa överläggningar med den amerikanska generalstabschefen George Marshall, som själv hade hoppats på att bli överbefälhavare men som enligt Roosevelt bättre behövdes på hemmaplan, blev det förstås en kompromiss som egentligen ingen tyckte om. Ordern gick ut på att Montgomery skulle leda huvudanfallet med maximala styrkor och fullständig beslutsamhet, medan Bradley och Jacob L. Devers, the Sixth US Army Group, skulle utföra ett sekundärt anfall när läget i söder tillåter. Så blev vi lurade igen, löd den brittiske generalstabschefens Alan Brooke kommentar. Han visste att varken Bradley eller Patton skulle låta sig nöjas med någon sekundärt anfall. Dessutom hade han fått ge vika på kravet att Eisenhower skulle assisteras av en chef för markoperationer, vilket länge hade varit angeläget brittiskt önskemål. Det var inte någon uppsluppen sinnesstämning som Brooke reste till Jalta för att överlägga med sin amerikanska kollega om de samordnade militära operationerna i krigets slutskede. En annan bekymrad britt var utrikesministern Anthony Eden, som snart upptäckte att den av Churchill efterlysta gemensamma kraftfulla strategin saknades och att den av sjukdom plågade och ofta kraftlösa Roosevelt främst var angelägen om att dels få Stalin som bundsförvant i kriget mot Japan, dels förmå honom att lova att Sovjet skulle bli medlem i den skisserade FN-organisationen. Däremot verkade, enligt Edens uppfattning, presidenten närmast förtegen när det gällde sådana viktiga och intrikata frågor som den mer eller mindre akuta Polenproblemet utan uppdelningen av Tyskland efter krigsslutet. Idens första bedömning av Roosevelts hälsotillstånd visade sig vara överdrivet pessimistisk. Ty presidenten var uppenbart i fin form när han efter Stalins välkomnande ord inledde förhandlingarna. Han hoppades att samtalen skulle äga rum i en informell och öppen anda och föreslog att man skulle inleda med det för dagen viktigaste, nämligen östfronten. För att undanröja eventuellt missförstånd önskar jag påpeka att vinteroffensiven inte är något resultat av de västallierades önskemål. Men det var en moralisk plikt för oss att inleda tidigare än beräknat eftersom vi kände oss skyldiga att lätta på det amerikanska trycket under nazisternas motoffensiv i Ardennerna. Röda armén ska fortsätta sin offensiv om väder och vägar framkomlighet så tillåter. Därmed hade den sovjetiska ledaren anslagit tonen och för att ytterligare poängtera sin ställning tillhörde han några av de befriande länderna tror att de stormakterna tvingas gjuta sitt blod för dem och klandrar nu stormakterna för att inte ta deras rättigheter i beaktande. Jag är beredd att samarbeta med Storbritannien och USA för att skydda dessa rättigheter men kommer aldrig att underkasta mina beslut de mindre makternas bedömanden. Iden antecknade att Stalins inställning till småstaterna var bister för att inte säga ondskefull. Vad värre var, Stalin hade obönhörlig klartext redovisat att han stod var han stod i Polenfrågan. Ofta sjönk de mäkta herrarnas samtal ned på en cynisk nivå, som när man diskuterade Polens nya västgräns längs Oderlinjen. Churchill påpekar att en sådan gräns betyder att 6 miljoner tyskar måste tvångsförflyttas. Det finns inga tyskar kvar när Röda armén har gjort sin plikt. Alla som kan fly gör det. Våra armé består inte av några änglar. Vid ett annat tillfälle sa Churchill att stormakterna hittills hade dödat 6 à 7 miljoner tyskar och hade kanske blivit ytterligare en del innan kriget är slut. Eller 2, sa Stalin reptilsnabbt. Ja, jag föreslår ingen begränsning i det fallet, replikerades Churchill nästan lika snabbt. President Roosevelt var inte nöjd med den föreslagna uppdelningen av det besegrade Tyskland i 3 zoner och allra minst av den amerikanska som låg i den svårtillgängliga sydvästra delen. Han förklarade vidare att Stalins stora förnöjsamhet och till Churchills förtvivlan att USA inte kunde åta sig att hålla en armé i Europa längre tid än 2 år efter krigsslutet. Därför tycker jag det är angeläget att ge Frankrike en zon av 4. Landet är fullvärdig ledamot av den europeiska rådgivande kommissionen, EAC, och fransmännen vill ha en zon, varför då inte ge dem en? Stalin accepterade underligt nog, kanske som en följd av att Roosevelts förhastade löfte om att dra bort alla amerikanska trupper inom 2 år. Nu var det Churchills tur att le belåtet. Han antecknade, förstår björnen, alltså det var Stalin, inte att en sådan zon kan medverka till att förhindra Sovjets planer på att göra Västeuropa kommunistiskt. Så drevs spelet vidare med miljoner och åter miljoner människor som brickor. Sedan Stalin försäkrat sig om att Berlin skulle ligga i den sovjetiska zonen, alldeles oavsett vem som först nådde fram till staden, påminde han Roosevelt om att det på deldagen den 6 juni 1944 fanns 4 gånger så många tyskar i öst som i väst och invasionen knappast kunnat genomföras utan att Röda armén bundit dessa stora nazistiska arméer. Sedan lovade han att Sovjet skulle ställa upp på USAs sida mot Japan och även bli medlem i FN. Men nu gjorde han det på egna villkor. Den mest ingående debatten ägnas den ömtåliga Polenfrågan, men till slut kunde man enas om en deklaration som var så tänjbar att den kunde tillfredsställa alla önskemål. Eftersom den skulle ligga till grund för Stalins planer även i det övriga Östeuropa, så ska vi försöka ge en bakgrund och analys till varför Europa idag är uppdelat i 2 tydligen oförenliga block. I slutkommunikén från Jalta heter det att man uppnått fullständigt samförstånd och i den gemensamma deklarationen för det befriade Europa heter det att alla folk har rätt att välja den form av regering under vilken de vill leva. Innan Stalin skrev under infogade han en brasklapp. Jag gillar formuleringen i stort sett. Viktigast för oss är dock att trygga freden för åtminstone 50 år. Den största faran för framtiden är möjligheten till konflikter oss emellan. En som visste detta minst lika bra som Stalin var Hitler när han rastlöst vandrade omkring i rikskansliets konferenssal. Det var hans sista trumfkort och nu gällde det att spela ut det exakt rätt ögonblick. Han log ett skevt leende under den lilla mustaschen. På nästa sida så fortsätter GTs artikel om slutet för Tredje riket med spelet om Polen.